Herren gav amorierna i israeliternas våld talade Josua till Herren inför hela folket. Sol, stå stilla i Gibeon, måne i Ajalons dal. Och solen stod stilla och månen blev stående tills folket hade hämnat på sina fiender. Detta står skrivet i den redliges bok. Solen blev stående mitt på himlen och jorden gjorde sig ingen brådska att gå ner för att fullborda dagen. Också då nästa text från Matteus. Mot slutet av natten kom Jesus till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och sa, det är ett spöke. Och de skrek av rädsla. Men genast sa Jesus till dem, var lugna, det är jag, var inte rädda. Amen.
Okay. Jag tänkte jag skulle ha ett staty, men jag kan byta bara. Religion och vetenskap. Det är ett av mina största intressen. Och jag läser massor med böcker om det och lyssnar på poddar och annan undervisning. Så om inte det här blir bra idag så vet jag inte vad som blir bra. Nu lär ribban väldigt högt. Det var smart. Ja, vi börjar med en liten bön. Herre, jag ber att den här predikan eller föreläsningen ska landa rätt. Jag ber att den ska på något sätt vara med och fullfölja dina syften i världen. Jag ber helige ande att du ska fylla rummet. Jag ber helige ande att du ska fylla oss. Amen. Religion och vetenskap. Det finns en konflikt och du måste välja. Vetenskap eller Gud, Bibeln eller intellektet. Är du rationell eller tror du på sagor? Och det här är en vanlig tanke, tror jag, både hos kristna och ateister, ja, icke-troende. Som troende så kanske man har det här, ja, men jag får inte ihop vetenskapen riktigt med Bibeln här. Det funkar liksom inte. Det passar inte in. Så att, ja, nej, men min tro får liksom overrida vetenskapen här. Eller så är det tvärtom, att ja, men vetenskapen har ju bevisat de här och de här sakerna. Så att nu får Gud kanske nu ta ett steg tillbaka här för vetenskapen. Om man inte tror, så ett vanligt argument hos människor som inte tror är just det, att nej, men jag tror på vetenskap, jag är vetenskaplig och rationell, så jag tror inte på Gud. Men då har man helt fel. Man har börjat från helt fel perspektiv. Då tänker man sig, vetenskapen här, alla poddlyssnare håller upp min högra hand här i luften, och så har vi Gud här, vänster hand på motsvarande sida. Och det är alltså två likvärdiga konkurrenter på något sätt. Och det stämmer inte, för Gud är här. Alltså armen över hela allt. Och vetenskapen ryms inom Gud. Allting ryms inom honom. Det var en av mina hjältar, John Lennox, han säger ibland, en matematiker. Han säger ibland, he's the god of the whole show. Och vi lever dessutom i ett ordnat kosmos. Alltså, solen går upp på morgonen. Sen vet vi inte hur länge den stannar. Men och går ner på kvällen och kastar vi en sten så faller den på samma sätt. Det finns, ja, det finns ordning i naturen. Och det är ingen självklarhet. Vi tar det för givet, men det är ingen självklarhet. Einstein, Albert Einstein, han sa det mest obegripliga med universum är att det är begripligt. Och att vi har fått förutsättningar och förmåga att syssla med vetenskap eller bedriva vetenskap tyder på att det finns en intelligens bakom alltihopa. Och personligen så var aldrig det här något problem för mig när jag blev kristen. Jag såg bara vetenskapen som ett... Det var så instinktivt så tänkte jag, men vetenskapen är vårt sätt att utforska Guds värld. Hur Gud har gjort, hur allting funkar, hur han har satt ihop det. Och ju mer vi upptäcker av det, desto mer ser vi av Guds genialitet. Så ja, det här kommer att bli kanske lite mer föreläsande predikan. Jag hoppas det ska innehålla lite andlighet också. Men vi har duktiga ledare som är väldigt bra på att predika andlighet. Och är man här varje söndag, som vi alla är, särskilt jag, då får vi lite av varje hela tiden. Så att det blir en bra blandning, tror jag. Vad är vetenskap? Den enkla lilla frågan ska vi besvara i en enkel liten mening. Det är ett kunskapssystem som innebär opartiska observationer och systematiska experiment. Alltså det vi kan mäta och studera och repetera. Men det funkar inte med Gud, för vi kan inte ta in Gud i ett labb eller teologin i ett labb och liksom testa och mäta och repetera. Det funkar inte. Men det betyder inte att bara för att någonting ligger utanför vetenskapens omfång. För vetenskapen har ett begränsat omfång. Och bara för att något ligger utanför så betyder det inte att det inte finns. Det betyder inte att det inte är sant. Vetenskapen har förklaringar och hjälper oss att förstå och uppfinna. Och kan svara på en hel del frågor. Men det finns också väldigt många frågor som vetenskapen inte har något svar på. Till exempel, vad är meningen med livet? Är det då en ovetenskaplig fråga? För det finns inget vetenskapligt svar. Så då gills inte den frågan. Är det så där då? Men det tycker jag nog inte. Utan det är en väldigt relevant fråga som är viktig för oss och många kanske tänker mycket på, och det var den frågan som drog mig till Gud en gång. En annan fråga vetenskapen inte kan svara på är vad ska den göra med sig själv? För med vetenskap kan man göra gott och man kan göra ont. Men vetenskapen i sig är knäpptyst. Den ger inget som helst svar på det. Och för att få svar på det, då måste vi gå till moral eller filosofi kanske. Och det ligger utanför vetenskapens omfång. Så där knöt jag ihop det lite snyggt, om ni märkte det. Att frågan i sig, ja, vetenskapens omfång är här. Så jag hoppas att ni hänger med. Ni får kasta en penna på mig, annars så ber vi istället till något om det blir för besvärligt detta. Man kan svara på frågor på olika sätt. Varför kokar vattnet? Därför att värmemolekylerna rör sig. Så nej, jag sa inte att jag var superbra på vetenskap. Det är en kemisk process som, eller reaktion som gör att vattnet kokar. Så det är det ena svaret. Sen har vi det andra svaret. Det är för att jag vill ha en kopp te. Och det är två riktiga svar som är helt legitima bara två, men de är helt olika, så det är helt olika perspektiv på samma fråga. Och vi kan ta exemplet med farbror Niklas tårta som han har ställt fram på bordet. Då kan vetenskapsmännen gå in och skära ett snitt och ta med sig in i labbet. Och så kan de tala om för oss exakt vad tårtan innehåller och hur mycket av allting. Kanske till och med vilket fält vetemjölet växte på. Men de vet inte varför tårtan står. De vet inte varför farbror Niklas gjorde tårtan. Då måste de fråga farbror Niklas. De kan aldrig ta reda på det genom att forska i tårtan. Under 1700-talet senare hälft, det här blir roligare och roligare, då, ja, det var en period som kallas för upplysningen. Och det var, kan man säga, en intellektuell strömning av, eller en strömning av intellektuellt tänkande av många stora tänkare som var sporrad av den naturvetenskapliga utvecklingen. Naturlagar är det som styr, inte Gud. Vi behöver inte Gud längre. Vi har upptäckt alla de här grejerna och det sköts in en kil mellan Gud och vetenskap. Och där är det värt att nämna att det finns en hel drös med framstående vetenskapsmän både före, under och efter upplysningen som var kristna eller i sämsta fall teister, alltså hade en tro på en övernaturlig skapare. Ni känner igen några av namnen: Kelvin, Pasteur, Kepler, Pascal, Galilei. De skämdes inte för sin tro på en skapare, utan snarare var det deras tro som var drivkraften för dem att utöva vetenskap. Därför att de drevs av övertygelsen att kosmos var ordnat därför att någon hade ordnat det. ...1859 blev det ännu bättre eller värre. Då publicerades Charles Darwins berömda om arternas uppkomst, där han presenterade sin evolutionsteori. Och evolutionsteorin går kortfattat ut på att alla arter har utvecklats genom slumpmässiga mutationer med hjälp av en mekanism som kallas för naturligt urval. Och då händer det verkligen grejer. Nu behöver vi verkligen inte Gud, för nu vet vi vet var vi kommer ifrån. Vi vet hur vi kom till, vi vet hur alla arter blev till. Och det här blev en vattendelare, och det är det ju än idag faktiskt. Men Darwin själv, han kunde vara under processen av att skriva den här boken, så kunde han vara tveksam ibland. Sen var ju detta hans verk, självklart så ville han publicera det, men han kunde tveka i vissa delar. Men han var sporrad, pådriven av människor i hans omgivning till att fullfölja det här verket och ska säga. Ja, för han, de här människorna liksom tyckte att du förstår inte kraften av din egen teori. Du har dödat Gud, sa man. Det här, liksom, du har gjort dig av med behovet av Gud en gång för alla. Det här måste ut. Så. Själv så var han kristen. Han hade en tro som gradvis försvann av flera olika anledningar under hans liv. Han ville inte att den här boken skulle bli ett argument för ateism. Hans fru var kristen livet ut. Och när boken väl var publicerad så var Darwin, han var ganska öppen för kritik. Han mottog brev med kritik för den här teorin. Och där kunde han ibland delvis hålla med om kritiken och tycka att ja, men den här naturligt urval, ja, de här grejerna, ja, det finns hål här som inte riktigt, ja, det har du liksom rätt i. Så han var inte så benhård som så många liksom darwinister kanske är idag, som lägger en mycket större tyngd på den här teorin än vad den kan bära. Och ja, så att det här var ju ännu en, ska man säga, spik i kistan för Gud. Och trots att den här boken eller den här teorin säger ingenting om själva livets uppkomst, hur liv gick, hur det gick från icke-liv till liv. Det säger ingenting om, men man tyckte ja, det behövdes väl inte kanske. Och den här teorin är så djupt inpräntade i oss. Vi lär oss den i skolan. Och vi får nästan inte ifrågasätta den. Är man i fel sällskap eller rätt sällskap kanske, så blir man dumförklarad om man ifrågasätter den här teorin. Säger att man inte är någon anhängare av den kanske. Och det hänger inte ihop alls med det är inte vetenskapligt. För att vetenskap ska ifrågasättas. Vetenskap ska granskas och det ska tåla granskning och ifrågasättning. Det är en av vetenskapens drivkrafter framåt. Men inte när det gäller evolutionsteorin. Och Darwins, han förutspådde kan man säga att vi skulle vid det här laget ha gjort vissa upptäckter. Som vi, det har visat sig att vi inte alls har gjort. Särskilt när det gäller det man säger, fossila registret. Så att det finns, ja, bevisningen är inte liksom, bevisen är inte vattentäta när det gäller det här. Och nu känner jag att jag är till och med kyrkan är lite på tunn is när jag börjar fråga sig detta. Men jag vill säga också att den här teorin går att få ihop med Bibelns skapelseberättelse. Det finns många väldigt duktiga och intelligenta personer som kan argumentera för det. Och det finns böcker att läsa om det. Och jag är själv ingen anhängare av teorin. Vet inte om ni har märkt. Men jag vill inte tala om för er vad som är rätt och fel. Jag vill tala om för er att ni ska tänka lite grann i alla fall. Kanske en liten stund ikväll. För är det inte mer rationellt att tänka själv? Titta och vrida och vända och undra och se vad säger den sidan och de här intelligenta personerna om detta och vad säger de här om det hela? Och är det dessutom så att den slutsatsen som man kommer fram till stämmer överens med Bibeln? Då väger det ännu tyngre, för vi som är kristna, vi har all rätt i världen att använda Bibeln som argument. Ge tyngd åt våra argument. Så, jag dricker lite mer. Vetenskapen har visat oss hur otroligt liten chans det är att det ska kunna existera ett universum som tillåter liv. Alltså det är ett antal parametrar som måste stämma och chansen att de ska göra det. Alltså pratar om, det är komplicerat. Jag nämner inte de här parametrarna för det är så komplicerat. Jag förstår det knappt själv, men det är oerhört liten chans att det ska stämma. Och dessutom, det finns en fysiker som heter Paul Davis. Han menar att chansen för att man ska ha ett universum som är dels livstillåtande och även då har tagit fram mänskligt liv. Det är en på en vigintiljard. Och en vigintiljard, det är alltså en siffra som vi inte kan förstå hur stor den är. Det är fler än vad det finns partiklar i hela universum. En chans på det. Så det är, i praktiken och i alla andra sammanhang så skulle vi sagt det är omöjligt. Det, chansen är noll, det kan inte hända. Men vi är ju här, så då är det väl inget konstigt. Det blev den där lilla chansen. Eller hur tänker vi? Filosofen John Leslie, han illustrerade det här på ett, kanske, ja, ett ganska målande sätt. Du ska tänk dig att du ska avrättas och du har 20 stycken professionella skyttar som står framför dig och på tre så ska alla skjuta och du hör hur det räknas ner och det smäller till och du märker att alla missade så att okej, du går därifrån. För enda chansen till att du fortfarande ska leva var att alla missade, så att det var inget konstigt. Är det så vi reagerar? Nej, det är det inte. Det är så här, vad hände? Det är det sjukaste jag varit med om i hela mitt liv. Det går inte liksom, alla missa. Alltså, hur hände det här? Vem gjorde så att det här hände? Det är liksom den reaktionen vi borde ha. Inte bara, jaha, liksom den så kallade då vetenskapliga den vetenskapliga modellen utan en skapare då, så, som är då mer att ja, det kan inte egentligen hända, men det hände, så att okej. Okay. Ja, det har jag svårt att få ihop med att vara vetenskapligt. Ja, men den här typen av argument och det jag står och talar om är kanske inget som får dra någon till Jesus. Där tror jag att vi behöver en kanske en annan typ av ett annat typ av samtal. Men de här sakerna kan vara bra att fundera lite på. Det kan vara bra att ha svar på tal ibland. Och vad säger då Bibeln? Jo, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och det är precis vad Big Bang-teorin säger. Universum har en början. Innan Big Bang trodde man att universum var evigt i dåtid. Så att det var en stor win för den kristna världsåskådningen när Big Bang blev accepterat. Men då kanske man tycker, okej, det var också en stor win för den nordiska fornnordiska mytologins skapelseberättelse. För det är också en början. Men den är så absurd, så den faller på sin egen orimlighet ganska snabbt. Medan vi kan titta på Bibeln och på Big Bang. Och hur, i vilken ordning allting skedde, så stämmer det överens med vilken ordning allting skedde i första Moseboken, hur Gud skapade världen. Och det är, jag tror det är 11 steg där som går hand i hand. Så därför är det är en anmärkningsvärd upptäckt, Big Bang. Förut sa jag att man behöver kunna repetera saker för att det ska vara vetenskapligt. Och vi kan inte repetera Big Bang. Det händer bara en gång. Så är inte Big Bang kanske så vetenskaplig då. Fast det är den. Det kallas för en singularitet. Det hände en gång. Och det finns bevis för Big Bang som vi idag kan studera. Inte vi, men vetenskapsmännen kan studera de här bevisen. Det handlar om universums utvidgning, grundämnenas fördelning och bakgrundsstrålning. Allt det här kan man studera idag. Och det är mycket goda bevis för att Big Bang-teorin stämmer. Det finns även fler än de här tre, men det är väl de tre största. Jesus gick på vattnet. Jag valde det exemplet för att dels för att peka på miraklet, men även för att peka på lärjungarnas reaktion när de ser Jesus på vattnet. De blir förskräckta, de blir livrädda när han kommer gåendes där. Och det blir de för att de är inte dumma på något sätt. De är inte, alltså det kallas för kronologiskt snobberi. C.S. Lewis myntade det. Då menar man att förr i tiden så var folk mer korkade än vad vi är nu. Det stämmer inte. Människorna som levde under Jesu tid, de var inte lättlurade. Han kommer gåendes på vattnet. De vet att det här är omöjligt. Och de reagerar som de gör. Och Jesu uppståndelse, det var ingenting som folk var lätt övertygade om heller liksom, utan folk vet att har man dött så är man död. Jag till och med Jesus egen lärjunge Thomas, han var tvungen att peta i Jesus sår för att liksom, okej, nu tror jag på dig. Och när Paulus gjorde sina missionsresor, han hade aldrig kunnat övertyga så många människor om han inte hade haft en helig ande med sig. Han behövde en övernaturlig kraft för att göra det här. Folk var inte korkade eller lättlurade på något sätt. Men om man nu då nödvändigtvis ska gå in vetenskapligt i just det här att Jesus gick på vattnet, så är det faktiskt ingen, vad heter det? Ja, det finns ingenting principiellt som hindrar det här. Det är nämligen så att molekylstrukturen i vatten och is är väldigt, väldigt lika. Det skulle kunna hända att vattnet råkar förvandlas till is på varje steg Jesus tog. Och det tyder på att Gud, han kan utföra, det är inte ett mindre mirakel för det, för att det är så otroligt osannolikt så att det kan inte hända. Men Gud kan använda de spelregler som han har satt i universum, de lagar som finns, kan han använda för att göra mirakel. Han behöver inte gå utanför det. Nu säger jag inte att det var så Gud gjorde. Jesus kanske gick på flytande vatten. Men det är bara en intressant tanke. Gud kan också naturligtvis gå utanför sina egna regler och ändra om. Ja, som en, kanske en dataprogrammerare som, okej, nu ska jag sätter in en liten glitch här, så händer det här som inte liksom ingår i resten av programmet. Och jag tycker att det är det vi kan se i Josua, när Gud låter solen stanna kvar mitt på himlen för att hans folk ska kunna vinna det här slaget. Och ja, det tycker jag är ett ganska mäktigt mirakel. Gud visar hur han kan använda naturen som han vill och liksom stanna solen. Det är ganska enormt. Ja, det är så enormt faktiskt att det här miraklet och även liknande har det finns, ska man säga, många som har velat få det till bildliga betydelsen, den här typen av mirakel. Det hände, var egentligen inte så att solen stod stilla tills de hade krigat färdigt, utan det betyder egentligen något annat. Så det är bara bildligt. Jag vet inte vad det skulle betyda. Men om man börjar med det här då får man ju titta på nästa mirakel eller nästa övernaturliga händelse. Är det här rimligt eller nej, men det här är nog också bildligt, och så håller man på så. Och då kommer man till slut ha en bibel utan det övernaturliga, utan mirakler. Och en bibel utan det övernaturliga och mirakel, det är ett betydelselöst, opålitligt historiedokument fullt av lögner. Vi ska inte ha någon nytta av det alls. Bibeln behöver sina mirakler. Och de är inte i konflikt med vetenskap. Gud kan fritt gå in och ändra i sin skapelse. Men då säger jag liksom att okej, Gud kan göra vad som helst, när som helst. Kan vi då lita på naturlagarna om Gud bara kan gå in och ändra när han känner för det? Ja, det kan vi, för att våran erfarenhet säger oss det. Om jag nu skulle, jag har aldrig varit med om ett konkret mirakel. Om jag skulle ha varit det en gång i mitt liv, så hade jag ändå kunnat lita på naturlagarna, för att jag vet att det var ett extremt undantag, och allting, min erfarenhet i varje sekund jag lever säger mig att de här naturlagarna, de är i spel och de fungerar och vi kan lita på dem. Ja. I början sa jag att du måste välja Gud eller vetenskap. Men egentligen är, måste du välja mellan vetenskap med Gud eller vetenskap utan Gud. Och väljer du vetenskap utan Gud, då får du snabbt problem och du måste börja kompromissa med ditt intellekt. Du måste tro på ett universum som är evigt i dåtid, vilket går att bevisa mycket övertygande, både filosofiskt och matematiskt, att det är omöjligt. Du kanske behöver ta till dig en teori som multiversa-teorin, alltså att vi har ett oändligt antal universum som existerar parallellt med varandra på något sätt. Och då är såklart ett av de här universerna tillåter liv, och vi har liksom, ja, det ett lyckades, det blev vi till, men har vi ett oändligt antal, då har vi också ett oändligt antal där det finns, ja, det funkar inte. Och dessutom så har vi Gud där, för att det är inte logiskt omöjligt att Gud finns, alltså finns han i ett av de där universerna och är allsmäktig. Alltså att det är den här typen av mycket märkliga argument som det finns inte tillstymmelse till bevis för, eller ingenting som pekar på det, men det är hit alltså intelligenta forskare och vetenskapsmän vänder sig för att de vill ha vad som helst utom Gud. Men med Gud faller allt på plats. Inte bara när det gäller vetenskap. Det gäller i hela våra liv. Om det är rörigt, krångligt, Gud kommer att vända dig till Gud. Allting faller på plats. Och vilar vi i honom, då blir det inte bara ordning i kosmos, eller det blir också ordning i våra själar. Amen.